Jag läser ur Markus evangeliet, kapitel 8, vers 31-38. Därefter började Jesus undervisa dem om att människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och att han måste dödas och uppstå efter 3 dagar. Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom till sig och började ivrigt säga emot honom. Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: "Gå bort ifrån mig, Satan. Det du tänker är inte Guds tankar utan människotankar." Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem: "Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom ska också människosonen skämmas när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna."
Tack så jättemycket för att jag får komma hit. Det är jättekul att få vara här och nästan fira nyår med er. Det är ett nytt år. Det är egentligen 2 saker, ska jag säga, som jag vill fokusera på från den här texten. Och den första är: vilken typ av messias var och är Jesus? Och vad innebär det egentligen att tjäna honom? Och som ni märkte är det en ganska lång text. Och båda de här, vem Jesus är och vilken typ av messias han är och vad det innebär att följa honom, är gigantiska teman som hela Nya testamentet handlar om. Jag kommer inte tömma ut de ämnena, såklart. Och jag kommer heller inte kanske kunna kommentera på varenda ord och varenda vers i texten. Men jag tänkte säga, innan jag börjar, om ni blir nyfikna på ja, men det jag säger och lite sådär, så skulle jag råda er att läs Markus evangeliet 8-10. Det finns några väldigt utmanande och väldigt, väldigt fina bilder som Jesus ger där, gällande vad det innebär att följa honom. Och det här som vi läste nu ser jag nästan som en introduktion på det här med lärjungaskap i Markus evangeliet. Så blir ni, får ni lite blodad tand, så titta gärna igenom det. Så jag börjar då med vilken typ av messias var Jesus? Läser man Markus evangeliet så ser man ganska tydligt att ett av de liksom huvudsakliga temana är: vem var Jesus? Gång på gång på gång så ställer folk den frågan när de möter honom. När Jesus undervisar i synagogan i kapitel 2 så ställer folk frågan: vem är den här som undervisar med makt? Det har vi inte hört förut. När Jesus förlåter synd i kapitel 3 så ställer folk frågan också, fariseerna framförallt: vem är den här personen som tror att han har rätt att förlåta synder? När Jesus stillar stormen så står lärjungarna helt häpna och frågar sig: vem är det här som kan stilla stormar? Så gång på gång på gång så kommer frågan upp: vem är den här Jesus? Vem är den här personen? Och när vi kommer till kapitel 8 så är det så att då ställer Jesus den frågan som folk har ställt sig själva flera gånger. Den ställer han till lärjungarna. Och först så är de lite så här knorriga. De ger lite olika teorier. Så här, ja, men vissa säger att du är Elia. Vissa säger att du är Johannes döparen. Och till slut så säger Jesus: men vem säger ni att jag är? Och då svarar Petrus: du är Messias. Och då säger Jesus: säg inte det till någon. Och sen kommer det som Johnny läste här om, när Jesus börjar utveckla vad det innebär, den här messiasrollen. Jesus säger att han kommer att lida och dö och sen uppstå på den 3:e dagen. Och Petrus gillar inte det här. Petrus börjar försöka prata Jesus ur det här med korset och lidandet. Och då tillrättavisar Jesus honom väldigt, väldigt starkt. Vad är det som händer här? Vad är det som händer i den här utväxlingen mellan Petrus och Jesus? Det är ju omöjligt att veta exakt vad som rör sig i huvudet på Petrus. Men jag tror en aspekt av det han är ute efter här är att hans syn på Messias går lite i clinch med Jesus egen syn på vad den här rollen innebär. Och vi vet från den här tiden att det fanns väldigt mycket förväntningar på Messias. Det fanns väldigt mycket teorier om den här personen som skulle komma. Och bland annat så tänkte man att den personen ska störta ockupationsmakten. På den tiden så var ju Israel, som ni säkert har koll på, ockuperat utav Rom. Så man tänkte sig att Jesus, eller Messiasrollen, den skulle störta ockupationsmakten och inta tronen i Jerusalem. Och väldigt många tänkte sig att det här skulle ske med militära medel. Men det verkar inte riktigt vara den typen av Messias som Jesus är. Så när han själv börjar utveckla och förklara sin Messiasroll, så säger han kallar sig för människosonen. Och han säger att människosonen måste lida och dö. Jag tror att Jesus hämtar inspiration för det han säger här från flera gammaltestamentliga texter, men bland annat från några specifika. Han kallar sig för människosonen. Och det är en person som vi får stifta bekantskap med i Daniels boken, bland annat i Daniel kapitel 7. Jag tänkte bara läsa ett kort del där. Och det är, jag läser från 7:13 är det här. Jag har inte verserna på min dator. Jag tror att det är 7:13 till och med 14. Och det säger, det är Daniel som får en syn om natten, och där säger han så här. Där ser han det här. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och åt honom gavs makt, ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Så här beskrivs en person som har väldigt mycket makt, inflytande, en person som kommer inta en tron och som kommer få ett rike som aldrig någonsin kommer förstöras. En väldigt upphöjd, väldigt mäktig person. Men den här bilden, den här rollen blandar Jesus ihop med någon som måste lida och dö. Och en text som jag tror att Jesus har läst och kontemplerat och tänkt på är Jesaja 53. Jag ska bara läsa kort del av det. Och det står så här. Och det är någon mystisk person som de beskriver här. Att det är våra sjukdomar han bar. Våra smärtor han tog på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Så å ena sidan så hämtar Jesus inspiration från en som är väldigt upphöjd. Och på andra sidan så är det någon som är utslagen, som måste lida och som måste dö. Så på ett sätt säger vi att Petrus kanske ville ha den här starka politiska ledaren. Och den här människosonen, den här upphöjda personen, passar ganska bra in med det temat. Men vad gör Jesus med sin makt? Vad gör han med sin upphöjda position? Jo, han går till korset. I Markus 10:45 så utvecklar Jesus lite vad det innebär att utveckla vad hans lidande innebär. Då säger han så här. Ty människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så Jesu lidande innebär att han går till korset här och ger sitt liv till lösen. Lösen betalar man på den tiden när man löste ut någon, att betala en borgensumma när någon satt i fängelse. Och betalar dem för att de skulle komma ut. Men här är Jesus ute efter. Han betalar borgensumman för att vi ska gå fria. Han betalar priset för våra synder. Han betalar priset så att vi kan gå fria. Så Jesus har på ett sätt kommit för att störta ockupationsmakten. Men i slutändan visade det sig att det var inte Rom som var den yttersta makten, utan det var de destruktiva krafterna som håller oss fångna i synd och destruktiva beteenden. Och sättet som Jesus gör det här på är fullkomligt olikt så som vi tänker oss, att han övervinner de här makterna genom att själv låta sig utsättas för dem på korset. Och i slutändan så ger han sitt liv för oss. Och hans tron ser lite annorlunda ut än vad Petrus har tänkt sig. Så den messiasfiguren som Jesus är en som är väldigt upphöjd, men som väljer att använda sin makt för att ge sitt liv så att vi kan gå fria, så att vi kan bli friköpta. Nu kommer jag komma in på mer vad det innebär att följa Jesus. Men jag tror att det finns en väldigt viktig poäng i att börja med att fundera på Jesus. Dels för att vet vi inte vem vi följer, så kan vi lätt smyka in andra delar och andra teorier om den här Jesus. Liksom. Jag tror att det är viktigt att stångas med texten för att liksom, gång på gång säga just det, det är det här han säger, det är det här han gör. Men å andra sidan så är det också väldigt viktigt att börja där, för att all kristen efterföljelse är ett svar på det som han redan har gjort. Allt som vi gör som kristna ska vara ett svar på det som han redan gjort, på hans kärlek. Kristen tro är aldrig en steg som vi klättrar upp för att bli accepterade av honom, utan vi är accepterade och på så vis kan vi ge oss till honom och ge oss i tjänst till andra. Vi är älskade och därför kan vi älska och tjäna andra. Så min andra punkt då, vad innebär att följa Jesus? Vi såg det som Johnny läste här och jag tänkte bara summera det egentligen och säga, vi är kallade till att säga nej till vissa makter och säga ja till andra makter. För efter att Jesus har konfronterat Petrus gällande Petrus syn på sin messias definition, så börjar Jesus prata om vad det innebär att följa honom. Och han nämner att följa honom kommer innebära att ta upp våra kors, att förneka oss själva. Och så säger han också att det finns någonting som vi kan göra, att vinna hela världen men samtidigt förlora allt av riktigt värde. Och vad hjälper det att vinna hela världen om man ändå måste liksom betala för den med sitt liv? En indirekt fråga som jag tror Jesus ställer här är, vad är det som vi ultimat sett låter kontrollera våra hjärtan och influera våra liv? Låter vi Kristus få kontrollera våra hjärtan, eller låter vi andra makter få kontrollera våra hjärtan? Bibeln beskriver ju mänsklighetens situation efter fallet som att vi följer alla någonting. Vi kommer alltid följa någonting. Frågan är bara vad. Och det är inte så att det är bara vi kristna här i kyrkan som följer någonting, utan alla följer någonting. Frågan är bara vad det är vi följer och vad det är liksom vi tillber. Och då menar jag inte att man kanske sitter och knäpper sina händer och adresserar vissa saker, men att vi kommer alltid att liksom ge våra hjärtan till någonting. Så här säger N.T. Wright, som är en nytestamentlig forskare. Han säger så här: människor är tillbedjande varelser. Även om de inte medvetet eller omedvetet tillber någon slags gud, är de alla involverade i en ärande strävan av något som är större än de själva. Tillbedjan formar människor, varenda en av oss, hela tiden. För att vi blir likt det vi tillber. Personligheterna av de som tillber pengar, sex eller makt kommer att formas av dessa märkliga krafter, så att den som tillber pengar successivt kommer att se världen och uppleva världen i form av finansiella möjligheter eller faror. Den makthungrige kommer att se och uppleva världen i form av möjligheter att nå makt eller som hot mot den befintliga makt de har. Och den som tillber sex kommer att se världen i form av möjliga erövringar. De som medvetet och aktivt väljer att inte tillbe dessa gudar kommer att ha en stor mängd andra att välja från. Och varenda en av dem kommer att vara karaktärsformande på olika vis. Så alla människor följer och tillber någonting, men frågan är vad. Och jag tror det också att det är så att vi människor konstant är frestade att tillbe någonting och att följa någonting som kortsiktigt är väldigt bekvämt, men som långsiktigt är väldigt destruktivt. Och det är det som jag tror Jesus är ute efter när han säger att vi kan vinna hela världen, men samtidigt förlora det som har riktigt värde, förlora vår andliga utveckling eller förlora vår relation med Jesus. Eller att det finns folk som kanske blir förblindade att välja pengar istället för Jesus och så vidare. Och när Jesus säger det här, att följa med mig här nu, innebär att ta upp våra kors och förneka oss själva. För de som först hörde det, och det är ju lärjungarna och de som Jesus talade till på vägen till Jerusalem. För de var det säkerligen så att de tänkte att vänta nu här, om jag fortsätter att följa Jesus så kan det innebära att jag får betala med mitt liv här. Vi vet att Jesus hade dödshot hängande över sig. Fariseerna hade sedan länge planerat att döda honom. Vi vet att Johannes döparen, som var ju Jesus kusin, hade blivit dödad för sin teologi, för sin regimkritik. Och nu är Jesus på väg till Jerusalem här. Och han är på väg att konfrontera och bli konfronterad av de makterna som vill honom illa. Så för lärjungarna här att höra att hjälp, Jesus är på väg dit, vågar jag verkligen följa honom här? De är säkert frestade att ta en bekvämare väg och säga, jag stannar här och jag väljer att inte gå in i Jerusalem. Även för de som först läste de här texterna, vi tror att det här är skrivet ungefär 30 år efter att Jesus levde på jorden, till en församling som fanns under väldigt hård efterföljelse under kejsar Nero. De blev slängda till gladiatorerna och annat. Och där kan man också säga att när de hörde det här så tror jag också att de tänkte hjälp. För det finns ett lättare alternativ. Jag kan välja att inte bekänna Jesus och slippa allt det här jobbiga. All den här efterföljelse. Och det är väldigt, väldigt förståeliga tankar. Men för dem tror jag att höra det Jesus ord är också tröstande. Att han var också hatad. Han var också förföljd. För honom var det också en kamp, en svårighet att gå mot Jerusalem. Problemet med det, med de här exemplen som jag tagit här, är att de flesta av oss här inne idag inte befinner oss i en situation där vi måste betala med våra liv för att följa Jesus. Det är inte så att vi har en regering som förföljer kristna och annat. Då kan man fråga sig, betyder det att den här texten inte går att applicera på oss? Jag tror att den gör det. Dels gör jag det för att ordet som Jesus använder här för att säga att om någon vill följa mig, skulle man kunna översätta mig om liksom vem som helst, vad som helst i världen vill följa mig, så är det den här vägen man ska följa. Men sen tror jag också att Jesus genom hela Markusevangeliet, genom synnerhet 8-10, ger oss bilder av saker som vi kan lockas av, som vem som helst kan lockas av. Oavsett situationen som man befinner sig i, så finns det vissa krafter som pockar på oss och som tänker, men ta den här vägen, den är lite bekvämare för tillfället, det är lite skönare att ta den här vägen nu. Men de valen kan bli väldigt destruktiva i längden. Jag tänkte ta några exempel som Jesus själv tar upp genom Markus evangeliet i kapitel 4 bland annat. Och där hittar vi ju liknelsen om sådden. Där ser vi att det är en bonde som sår på olika ställen, men sådden kommer upp olika, blir olika bra. Och när Jesus sen förklarar den här liknelsen så gör han det med att säga att för vissa så kommer deras trosfrö, de här goda nyheterna som är planterade i dem, för vissa så kommer det att kvävas av världens lockelser och rikedomar. Så pengar verkar vara en sån grej som liksom pockar på oss att kom, låt det bli kontrollerad av den här makten istället för Jesus. Och jag vill inte säga med det att det är fel att tjäna pengar. Jag tror inte ens att det är fel att tjäna mycket pengar. Men jag tror att Jesus är ute efter det. Vad gör pengarna med oss? Drivs vi mer av att tjäna mer? Eller låter vi pengarna vara ett verktyg för vår tjänst för Gud? Andra saker som kommer upp i Markus evangeliet mellan kapitel 8 och 10 är status. Vid ett tillfälle så debatterar lärjungarna om vem av dem som är störst. Och Jesus konfronterar dem och frågar dem, vad är det ni pratar om egentligen? Och sen tar han fram ett barn och säger att den som tar emot ett barn, en sån person är stor i mitt rike. En sån person är den största i mitt rike. Och han är ute efter det här, men den som tar emot en som inte har någon prestige, en som inte har någon status, en sån person är stor i mitt rike. Så lärjungarnas definition av status går liksom tvärs emot Jesus definition. De är på väg att sugas in och kontrolleras av en annan syn på status som kanske i slutändan skulle få dem att gå en helt annan väg än den som Jesus har tänkt. Makt är en annan sån grej som Jesus också tar upp. Och vid ett tillfälle så frågar Johannes och Jakob om de kan få hedersplatserna när Jesus kommer med sitt rike. Och Jesus säger, ni vet inte vad ni ber om. Och så säger han att den som är stor i mitt rike, den är allas tjänare och allas slav. Så vad Jesus är ute efter det här tror jag är att makt som ni tänker er och som ni lockas av här nu, Johannes och Jakob, det är inte den makten som jag vill att ni ska ha i mitt rike. Så det tror jag också är en sån kraft som drar dig och säger att använd makt för dig själv istället. Använd makt på det här sättet istället för att gå Jesu väg. Och alla de här exemplen är ju ganska lömska på ett sätt. För det här är ju inga saker som är fel i sig. Det är inte fel i att vilja tjäna pengar och ha ett tryggt liv. Det är inte fel i att vilja ha hedersplatser i Guds rike. För att vem vill inte veta var man står hos Gud? Och det är inte fel i att söka status. Frågan är vilken status, vilken makt? Och vad är det som jag ger mitt hjärta till? Vad är det som jag ger mitt hjärta till? I filmen Wolf of Wall Street, och det är en film som jag kanske inte rekommenderar, den var mer dekadent och mer världslig än vad jag trodde den skulle vara när jag gick och såg den. Men i den filmen så tar huvudkaraktären i en scen en mängd olika droger. Men så säger han att det finns en drog som är starkare än alla andra droger, och det är min hunger efter pengar. Och filmen avbildar sen hur den här personen blir en av de mest framgångsrika, rika människorna på Wall Street. Men han blir det på bekostnad av sin relation till sin fru. Han blir det på bekostnad av sin relation till sina barn. Han förlorar sin firma och han hamnar i fängelse. Så på ett sätt så vinner han hela världen. Men på ett annat sätt så förlorar han allting som han har kärt. Och det här är ett extremt exempel. Men jag tror att vi också kan sugas med i sådana saker. Ibland kanske det är att man tar ett jobb där man kanske behöver använda lite vassa armbågar. Och till en början så känner man att jag kan nog kontrollera det här. Jag kan fortfarande ha min integritet kvar samtidigt som jag jobbar kvar här. Men i slutändan kanske man blir frestad att ta den där mutan som man aldrig skulle ta första gången. Eller att ljuga för att få sig själv att framstå bättre. Så att man successivt liksom sugs in av de här destruktiva makterna. Så när vi ser tillbaka på 2014 och ser framåt mot 2015. Vilka makter lockar på ditt hjärta? Vilka saker är du frestad i att ta en lite bekvämare väg istället för att välja den vägen som Jesus vill för oss? Jag tror att det är viktiga saker att ha i åtanke. Så om det här är de sakerna som Jesus varnar för, de här makterna, vad kan vi då göra åt det? Jo, vi kan ta upp våra kors och vi kan förneka oss själva. Vad handlar det då om? Vad handlar det om att ta upp sitt kors och förneka oss själva? Handlar det om ren viljestyrka? Att vi bara bestämmer sig för att ta ett visst väg och sen kör vi på den vägen? Nej. Och det var därför jag började där jag började. För att förneka sig själv börjar alltid med att se på det som Kristus redan har gjort. Och det handlar om att ha honom i centrum i våra liv och inte oss själva. Att knuffa bort den här bekvämare vägen, att knuffa bort de här makterna genom att vara fullständigt fängslad utav hans kärlek, utav vad han har gjort för oss och ge våra liv till honom på det sättet. Och på så sätt så kan vi använda makt, pengar eller status i hans tjänst istället för att låta oss kontrolleras utav de här makterna. Och det är alltid nåden som är motivatorn. Det är alltid nåden som ska vara det som vi svarar till. I Romarbrevet kapitel 6, när Paulus pratar om efterföljelse, så frågar han sig, på vilket sätt ska vi inte låta synden regera i våra liv och kroppar? Så säger han, för att vi står under nåden, Romarbrevet 6:12, för att vi står under nåden, därför ska vi inte ge oss till de här makterna. Så för att vi är omslutna, för att Jesus har friköpt oss på korset, så kan vi leva ut våra liv i tjänst för honom. Så självförnekelse är inte bara någon så här asketisk sak som man bara bestämmer sig för att göra, utan självförnekelse börjar alltid och slutar med Kristi kärlek. Att låta honom få ha första platsen i våra liv. När Lukas pratar om det här i Lukas 9, så säger han att vi varje dag ska ta upp våra kors och följa Jesus. Och jag tror att det finns en viktig lärdom i det också. För det här är ingenting vi gör en gång och sen är det klart. Utan de här krafterna som pockar på vår uppmärksamhet, som vill att vi ska vinna världen på bekostnad av det som vi verkligen håller kärt, de makterna tror jag liksom på ett sätt ansätter oss varje dag. Men vårt jobb är att fokusera på Kristus och varje dag trycka undan de här makterna och ta oss själva ifrån tronen i våra liv. Ta oss själva ifrån centrum och låta Jesus vara det centrum. Jag tänkte bara avsluta med några saker som jag försöker att inkorporera i mitt liv för att liksom hålla mina frestelser ifrån mig. Och det kan låta enkelt, men att gång på gång stångas med Bibeln. Att möta Kristus genom bibelläsning. Att sträva efter ett möte med honom, blir att motivera utav hans kärlek genom att stångas med ordet dagligen. Det är ett sätt som vi håller de här krafterna borta från oss och förnekar oss själva. Eller när vi väljer att bekänna synd med andra och ta tag i de här sakerna som ligger och gror i oss, så att vi kan bekänna synd med andra och be igenom saker i våra liv. Och på så sätt ge våra hjärtan till Jesus istället. Förnya våra hjärtan med bröder och systrar i Kristus. Och att ge våra hjärtan i bön och meditation över vad Jesus har gjort. Och på så sätt ha honom på näthinnan. Det är några tips som jag har till det. Det var vad jag hade att säga. Jag tänkte bara avsluta med en bön innan vi går vidare. Kristus, jag vet hur desperat mycket jag behöver hjälp med självförnekelse med de här sakerna. Jag ber att jag ska få bli utmanad av din kärlek och att jag ska våga följa den vägen som du har stakat ut, Fader. Och jag ber att din nåd om någonting ska lysa klart från det jag har sagt, Fader. Att det som du har gjort ska motivera oss att vilja att ta de lite mer utmanande stegen, Fader. Jag tackar dig för det, det du har gjort genom Jesus, och jag ber att du ska möta oss nu, Fader. Och att det som jag har sagt som inte är från dig bara ska glömmas bort, och att det som är från dig, Fader, ska stanna kvar i våra hjärtan. Amen.